Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
I detta avsnitt har jag åter glädjen att välkomna Hans Lindqvist i min podd. Hans är en av många professionella som alltmer ifrågasätter psykiatrins förmåga att hjälpa människor på ett genomgripande sätt. Han möter ofta människor i sin egen mottagning som uttrycker att de inte fått den hjälp de behöver inom psykiatrin och att ingen där pratade med dem om deras känslor eller undersökte de bakomliggande orsakerna till att de inte mår bra. Hans har mycket kunskap om vad en bristfällig anknytning mellan barn och föräldrar kan leda till. Han anser att vi bör stötta nyblivna föräldrar redan på MVC och BVC för att förebygga de negativa konsekvenserna en bristfällig anknytning kan leda till. I slutet av avsnittet hänvisar han till en studie i Tyskland där alla barn med diagnosen ADHD hade just den här bristfälliga anknytningen. Hans ger exempel på människor med ADHD som han har hjälpt samt även exempel på föräldrar som har fått hjälp att förstå vad det är som gör att deras barns beteenden väcker så mycket känslor inom dem. Hans är psykolog sedan många år tillbaka och är specialiserad inom olika metoder där den sensorimotoriska psykoterapin är en av dem. I slutet av avsnittet berättar vi att vi välkomnar reaktioner, åsikter och eventuella frågor som Hans kommer att bemöta och svara på ett senare avsnitt. Mailadressen är livsuppgift@gmail.com. Så välkommen till Samtal med Liv. Mitt namn är Ann-Kristin Magnusson. Välkommen Hans.
Tack ska du ha, Ann-Kristin.
Jag är jätteglad att du är här.
Ja, detsamma. Jätteroligt att komma tillbaks.
Du är så välkommen och jag älskar verkligen att prata med dig.
Åh, härligt. Ja, detsamma. Det är ömsesidigt.
Ja, men det är underbart. Men undrar du inte varför jag älskar att prata med dig?
Nej, men jag tror det är lite som vi är tvillingsjälar på något vis. Va? Vi känner ju varandra sedan gammalt. Vi har ju till och med jobbat lite ihop. Och då tog du upp dimensionen som jag också fann väldigt intressanta.
Mm.
Det här med barnet inom oss. Det intressanta är det här var väl, det kan vara 15 år sedan någonstans. Och sen skildes våra vägar och sen har jag faktiskt genom de kunskaper jag har fått senare har jag lärt mig att det här är ju jättespännande med barnet och de olika delarna som särskilt traumatiserade människor kan ha inom sig.
Mm.
För de är ofta upplever sig ofta trasiga och i olika delar. Och då är det olika delar av barnet som framträder. Och det är en jätteviktig bit att jobba med relativt komplext traumatiserade människor.
Jag frågar ju dig vad du tror det är som gör att jag älskar att prata med dig. Ja. Men det är ju exakt det här som du beskriver. Och du har ju verkligen en passion för det du gör. Och det har ju jag också. Och Hans, får jag berätta lite om ditt horoskop för dig och lyssnarna?
Ja, och då ska jag säga att det är också en del i varför vi stämmer så bra överens. För du representerar ett horoskop som jag egentligen inte tror på. Men samtidigt måste jag erkänna att det är bortom min förståelsehorisont. Och det kan ju där finnas någonting för mig också att lära mig.
Ja, men det är så fint att du säger det, för att du förkastar ju verkligen inte mitt stora intresse.
Nej, det gör jag verkligen inte, men det är inte så viktigt för mig.
Jag förstår det, och det har jag full respekt för, men jag var ju faktiskt tvungen att ta fram ditt horoskop nu igen. Det har jag gjort säkert för länge sedan också, ja, men jag ser ju din otroliga intuition med Neptunus och Merkurius De står alldeles nära varandra i vågen. Och Merkurius är ju den här kommunikationsplaneten som står för tankar och hur du kommunicerar. Och när den står då med Neptunus, som är egentligen en väldigt andlig planet, så visar det på att du verkligen kan känna in andra människors känslor. Och du har också en förmåga att balansera tanke och känsla. Så där har du grunden i det du gör. Plus att du har månen i skorpionen. Månen symboliserar ju dina djupaste känslor och ditt psyke. Och just i skorpionen, som är ett vattentecken, så visar det på att du är väldigt känslosam och har intensiva känslor. Och att du kan leva dig in i andra människors problem och går väldigt djupt. Plus att du har Jupiter på månen och det förstorar upp allt den kommer i kontakt med. Det är en lyckoplanet, så att här har du din stora lycka.
Jo, men jag känner ju igen mig i det där. Jag fascineras av de inre djupen hos oss människor. För jag tycker vi lever i en sån rationell värld där vi missar de inre själsliga dimensionerna av att vara levande. Och det är att vara levande. Mm. Att inte bara ha en rationalitet utan också en känslosamhet.
Mm.
Jag vill hävda till och med att vi har många sjukdomar på grund av att vi inte har kunnat av olika skäl fått lära oss att hantera våra känslor. Och ha tillgång till dem.
Absolut, ja, men så är det. Och sen det här att du brinner för det du gör, det har ju naturligtvis även med andra saker att göra. Du har Pluto i femte huset. Du upplever en stor utveckling, inre utveckling, om du får vara kreativ, om du tillåter dig att vara kreativ.
Absolut. Jag menar, jag hade ett samtal i morse och där lärde jag mig något nytt.
Ah.
Så varje människa jag träffar och pratar med har något att lära mig också. Så det är en utveckling. Och, ja, du frågade mig tidigare varför jag har gett mig in i detta område. Jag utbildar mig speciellt med ganska svårt traumatiserade människor. Jag utbildade mig faktiskt när jag var 65 år.
Ja.
Och då ställde man sig frågan: vad är det för vis att man ska utbilda sig när man är 65 år?
Men du har varit psykolog sedan många år tillbaka.
Absolut, ja, ja. Men då var det någon som sa till mig så här: jo, du ska gå den här utbildningen för det kommer att hålla dig själv vital.
Ja.
Så det var rent egoistiska skäl som jag utbildade mig. För jag vill hålla mig mental som pensionär.
Mm.
Och nu är jag ju faktiskt 75. Och jag håller fortfarande på och tänker hålla på så länge jag kan. Va? Det finns inga gränser som psykolog om man faktiskt har hälsan och behåller vitaliteten. Mm. Tvärtom, jag tycker jag blir visare med åren. Tack vare allt jag också får lära mig av dem jag möter.
Ja, naturligtvis. Och jag menar, du har otroligt mycket livserfarenhet och erfarenhet från det här yrket.
Såklart.
Så det är ju helt perfekt.
Ja.
Det du gör.
Jag kan väl också säga, det är lite lustigt, för av en händelse så håller jag på med orientering och ut och springer i skogen med karta och kompass. Och det är väldigt likartat att jobba med psykoterapi. Det är båda två är ett äventyr. Och man vet aldrig riktigt vad som ska hända när man ser ut i skogen. Men varje gång jag hittar kontrollen så blir jag lycklig. Och det är samma sak när jag kan hjälpa en människa att hitta en viktig öppning till att börja må bättre. Det är en otroligt välgörande inre känsla att få vara med i det.
Ja, precis. Ja.
Det berör mig djupt och jag vill vara en berörd människa. Mm. Annars kan det kvitta.
Ja, Ja, nej men vad fint Hans. Och apropå synkronicitet så var det faktiskt det som ledde mig till att jag ringde dig häromdagen. Och du hade tydligen också tänkt ringa mig.
Ja, precis. Och då påminnes jag av ditt begrepp synkronicitet. Och då tvingades jag faktiskt beakta att ja, men det var ju det.
Ja, men till saken hör att jag gjorde i ordning en tolkning av ett nyfötts barnhoroskop här i helgen.
Ja.
Och jag blev så tacksam för att ha den här möjligheten att vägleda föräldrarna. Nu var det en farmor som hade beställt detta till barnets dopdag. I tolkningen så ger jag ju föräldrarna råd vad de behöver tänka på för att vara så bra föräldrar som man kan vara.
Ja.
Och det kan vara konkreta råd om jag ser en viss skörhet i det här lilla barnet. Då säger jag, men vänta med att lämna barnet till någon annan om ni börjar jobba. Ta så mycket tid som möjligt för att förebygga övergivenhet och så vidare. Så det är så otroligt tacksamt att kunna göra det här, och jag fick höra att föräldrarna blev väldigt berörda och tog till sig mina råd utifrån horoskopet. Men då kom jag att tänka på, tänk alla de föräldrar som inte klarar av att ta hand om sina barn och känna kärlek och ge allt ett litet barn behöver, och tänk vilken skuld som skapas.
Absolut.
Då kommer jag ju att tänka på dig och det sätt som du jobbar med, och att du har jobbat med föräldrar på BVC.
Ja, jag har jobbat på en vårdcentral, och där ingår en BVC-mottagning och en så kallad familjecentral, där man har utvidgat det till att man jobbar också med stödinsatser för föräldrar, med familjebehandlare. Det är ihop med socialtjänsten då.
Ja, och det tyckte jag var så fantastiskt att ni gjorde, att du gjorde. Nu jobbar du inte där längre.
Nej, historien började för mig när jag jobbade med föräldraskap. Det började redan för 30 år sedan, och jag jobbade med människor som, mestadels kvinnor då, som var sjukskrivna för långvarig smärta. Och det är intressant, jag gjorde en forskningsstudie inom hemtjänsten och var speciellt nyfiken då på belastningsbesvär. Och då, på den tiden pratade man ju bara om tunga lyft och svåra arbetsställningar som orsak, som om vi bara vore ett muskelpaket. Inte att man också jobbade med kanske psykiskt tunga saker i hemtjänsten. Och då upptäckte jag ju, jag glömmer aldrig en långtidssjukskriven, och det var ännu längre tillbaka, kvinna som sa, jag gav allt och jag räckte ändå inte till. Och då reflekterade jag över en typisk kvinnoroll där man jobbar med att ta hand om människor. Man tar hand om sina barn, man tar hand om sin gubbe, man tar hand om föräldrar som börjar bli gamla, man tar hand om svärföräldrar. Men sig själv har man svårt att ta hand om. Ingen av oss är oändlig i sina resurser och förmågor. Någonstans finns gränser. Men de här kvinnorna har haft svårt att sätta gränser.
Mm.
Och jag glömmer aldrig att ett resultat som jag då inte förstod var att genomgående upptäckte jag att de kvinnor som led väldigt mycket av kronisk värk, de hade en negativ relation till sin mamma.
Mm-hmm.
Och då visste jag inte mycket om anknytning. Men sen stod det mig, just det, det återkom. Och då, nu kommer vi in på traumatisering och anknytningsskador. När vi pratar i vårt land idag om trauma så säger vi, jaha, du menar våld och sexuella övergrepp? Ja, det kan leda till trauma, till traumatisering. Och det kan leda till den här, som de flesta känner till, PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Men det de flesta inte vet att det finns något som heter utvecklingstrauma, eller uppväxttrauma skulle man kunna säga. Och då är det inte mest påtagliga våld och sexuella övergrepp, även om de självklart finns där. Utan det är emotionell försummelse, emotionellt våld. Det är inte fysiska slag, men det är emotionellt våld. Att kränka och trycka ner och dålig förklara, du är ful, du är tjock, du är fel. Emotionellt våld. Men emotionell försummelse, det är det som har slagit ut andra mest. Och det handlar om att inte ha känt sig älskad, inte känt sig viktig.
Nej.
Inte leva i en familj där man har förmåga att stötta och ta hand om varandra på ett känslomässigt plan. Det har slagit ut allra tydligast på det man sen kallar för komplex PTSD. Och det är det jag har specialiserat mig på.
Men vad skulle du ge för råd till föräldrar idag som känner att de inte orkar med sina barn eller klarar av att...
Ja, det viktiga är att det gäller oss alla som föräldrar. Att vi vill så väl och det är inte alltid vi lyckas. Man pratar ju om den tidiga anknytningen. Jag vet inte hur gammal var det här barnet som du gjorde horoskop på.
Ja, det var ju bara 2 månader.
Just precis.
Ja.
Jag läste en undersökning att det är inte så lätt att vara förälder och läsa barnets signaler. Det lilla barnet har inga ord, har inget språk, har bara sina ljud att uttrycka sig. Och det är det som är barnets ljud. Och sätt att söka sig till sina föräldrar, det är barnets anknytning. Och sen huruvida föräldrarna kan ta emot och registrera och hantera det, det är det som avgör om barnet får en trygg anknytning eller inte.
Ja,
men då läste jag en undersökning som visar att det kan ta 6-8 månader innan den vanliga föräldern lär sig att läsa av och förstå barnet. Så det är inte något man är på något sätt expert på. Och sen är ju ganska intressant att de som skaffar barn idag är ju fertil ålder. Man är ung och då har man ingen erfarenhet. Och de allra flesta brukar ju klara det alldeles utmärkt.
Ja.
Som sagt, det är jättesvårt många gånger. Och jag möter ju de som har väldigt svårt att klara och hantera sina barns anknytning. Och jag har alltså funnit detta, och det är inte bara jag utan det har jag sett återkommande. Att om man inte hjälper föräldrar tidigt, ja, redan under graviditeten, så finns risken att man föröver sitt egna trauma på barnet. Det är internationellt känt att trauman tenderar att generationsöverföras. Så är det någon gång man ska bryta det, så är det där. Och jag faktiskt redan under graviditeten. För det finns något som heter fetal programmering. Fetal är ju foster. Och det har visat sig att mammor som mår dåligt under graviditeten. Och där nu inte får lägga skuld på mammorna utan man gör så gott man kan. Finns stor risk att barnen föds för tidigt och med lägre födelsevikt. Så redan under fostertiden påverkar man sitt barn. Va? Och naturligtvis ännu mer när barnet föds och kommer ut va.
Men jag är övertygad om att alla vibrationer, alla känslor som vi föräldrar känner.
Absolut.
Från första början när barnet föds, det fångar ju barnet upp.
Absolut, fostret ja.
Och det,
ja. Du menar barnet när det har fötts?
Ja.
Men även som foster fångar man ju upp
absolut.
Det som händer inne i mammans kropp. Men barnet, det lärde jag mig av en kroppspsykoterapeut. Nu kommer jag inte ihåg hans benämning. Men det överförs på kroppslig basis. Alltså man kommunicerar kroppsligt. Och man kan erfara sin väldigt tidiga anknytning på ren kroppsnivå. Inte mental, för det fanns ju inget språk.
Nej.
Men kroppen fanns.
Men jag tänker så här, om barnet förstår ju naturligtvis inte. Utan vi säger om, mamman har en tendens kanske att inte bry sig om sig själv. Eller hur uppfattar det lilla nyfödda barnet det?
Ja, det är en jätteviktig aspekt som jag brukar säga. För att kunna ta hand om ett barn så måste man ta hand om sig själv först. Det har vi ju lärt oss när vi flyger att blir det syrebrist så måste ju mamman eller pappan ta syrgasmasken först.
Ja, vad bra. Vilken bra symbolik.
Ja, jo, men det är samma här.
Ja.
Att, och de flesta tror att man ska ge allt men man måste ta hand om sig och se till att man mår bra.
Ja.
Och de jag träffar komplextraumatiserade, de mår verkligen inte bra. Jag har ju träffat dem via, man gör ju 8 veckor efter födelsen gör man en sån här test för att testa förlossningsdepression. Då mår man ju inte bra trots att man borde må bra. Och det väcker ju också en skuld såklart.
Ja.
Man ska ju vara lycklig. Men så, det är ju väldigt omvälvande både hormoniellt och mentalt att bli förälder.
Ja.
Skulle vilja påstå att det är den största förändringen i allas vårt liv.
Ja, det kan jag hålla med dig om.
Så att, ja.
Och även att bli mormor och farmor och morfar och farfar.
Det är också en roll, ja. Och jag tror... Vi pratade om den våldsspiral som vi har i samhället. Det intressanta är att man har gjort nyligen en undersökning och det visar sig att invandrarmammor har dubbelt så hög förlossningsdepression som infödda svenskmammor.
Aha.
Och Vi pratar om att det är skolan vi ska börja. Vi ska börja tidigt, men vi ska börja här.
Mm.
För det är här det grundläggs.
Ja.
En misslyckad anknytning, eller misslyckad var fel ord av mig, men en anknytning som inte leder till en trygg anknytning,
ja,
den sätter djupa spår hela livet om man inte får hjälp att hantera det, ja, de spåren.
Så det är verkligen här.
Och det är här på BVC. Här ska man sätta in. Och redan MVC, alltså när man är gravid, då är det mödravården man går till ju.
Mm.
Och här skulle man utvidga BVC, inte bara med sköterskor, utan faktiskt också med psykoterapeuter, menar jag. För man behöver hjälpa de här mammorna med en traumabehandling.
Mm.
Och de psykologer som finns idag, de jobbar ju vanligtvis inte med behandling, de jobbar ju vad man säger med hälsovård.
Mm.
De jobbar inte med, det heter sjukvård när man jobbar med behandling. Så och det borde utvecklas i högsta grad.
Hur
det räcker inte med råd bara, nej, utan det räcker, man behöver få hjälp att bearbeta sitt eget trauma som barnets anknytningssignaler ofrånkomligen triggar. Det är det barnet skyfflar alla sina signaler för att få hjälp. Och det är vår överlevnadssystem som hos barnet som gör det. Men kan inte mamman ta hand om det? Jag ska ge ett exempel. Jag hade en ung kvinna som kom till mig. För hon hade fött sitt barn. Det var några månader gammal. Och hon hade sån ångest när hon ammade sitt barn. Och det var så jobbigt och skuldmässigt. För hon vill ju känna sig lycklig. Men när vi började prata om det här så visade det sig att hennes väninna hade året innan fått leukemi, eller åren innan. Och under hennes graviditet, alltså min patients graviditet, så insjuknade hon mer och mer. Och hon hade också dessförinnan fått ett litet barn. Och sen dog väninnan. Och det var ju en svår sorg för min patient. Men nu hörde det till saken att min patient har vuxit upp i en familj där man inte fick prata så mycket och uttrycka så mycket känslor. Och sen visade det sig så intressant i hennes mammas historia att hennes mamma hade förlorat sin mamma i cancer när hon var 10 år. Och hennes mamma hade aldrig fått hjälp att hantera den sorgen av den svåra förlusten. Så när min patient försökte uttrycka sin sorg och saknad av sin väninna, så hennes mamma då, alltså patientens mamma, sa du får inte visa sorg. Du får inte, då skadar du barnet. Du måste stänga bort sorgen.
Ja.
Och då blev den till ångest istället. Såklart. Ångest står ju ofta för starka känslor som av olika skäl är otillåtna eller allt för överväldigande. Så hon hindrades i sin sorg, det vill säga att ta hand om sin sorg.
Och vad sorgligt.
För att, ja, det var en sorglig verkligen historia. Men hon kunde få hjälp. Vi kunde, hon kunde genom min hjälp då få tillgång till sin sorg.
Men vad
och få
fint
påbörja sin sorgbearbetning. För att hon skulle kunna vara närvarande med sin dotter.
Men vad fint att du berättar det här.
Den här patienten har tillåtit mig att dokumentera hela psykoterapin. Som ett exempel på hur man kan hjälpa en mamma som har svårt i den här viktiga anknytningssituationen som ju en amning är.
Men Hans, hur ska vi få ut den här informationen? den är ju inte ny.
Nej.
Men man pratar ju inte om detta.
Nej.
Nu är det KBT som gäller och har gjort i många år, hjälpt i många år.
Ja, det är riktigt. Jag är ju alltid intresserad mig för psykosomatik, kropp och själ. Men vi lever i ett samhälle som har en sån påtaglig tendens att tudela det. Sjukvården sköter kroppen, psykoterapin sköter själen. Det eller är nu populärt, och det är ju den evidensbaserade metoden KBT. Det är knoppen som gäller, det är rationella. Det är det rationella som styr. Och jag vet att KBT jobbar bland med något som heter kroppsskanning. Alltså man lär sig att få lägga märke till kroppen. Men den stora skillnaden, och det jag har lärt mig, det är att jobba med kroppen. Den är precis lika viktigt informations- och helande system som kognitionerna är. Men vi hyllar rationaliteten, kognitioner, på bekostnad av väldigt mycket känslosamhet och kropp. Och nu har ju Bessel van der Kolk kommit ut med en jätteviktig bok här i Sverige. Han är, kan man säga, nästan inom psykotraumatologin. Den boken heter Kroppen håller räkningen. Och jag kan bara säga det att vi minns, en traumatiserad människa minns vanligtvis inte så mycket. Och det ska man ha klart för sig att det är ett skydd. Men man har symptom. Det är symptomen som talar. Och så jobbar jag. Jag har lärt mig med att de uttryck som kroppen kan, när då sjukvården inte har funnit något speciellt fel bakom symptomen och inte kan hjälpa folk som är smärta och värk. Det är väldigt många som inte får hjälp i sjukvården. Och jag har en annan hypotes. Jag jobbar inte med symptom som det är något fel i kroppen. Jag jobbar med symptomen som att de har en funktion. De har något viktigt att berätta. Och det kan man utforska. Och så kan man hjälpa folk med många svåra symptom.
Och det är ju det man skulle önska att fler jobbar med.
Ja, men det är så märkligt i det här landet. Jag har försökt att nå ut, hela psykologkåren vill inte veta av detta. Man vill vara uppe i det rationella, i det kognitiva. Det är jättesvårt. Och jag har handlat många färdigutbildade psykologer som ska bli under deras legitimationsår.
PTP.
PTP, ja. Mm. De har inte fått lära sig någonting om hur man kan jobba med kroppen i psykoterapirummet. Nej. Och det är beklämmande, för det är så givande och så öppnande. Mer öppnande att jobba den kognitiva vägen.
Men Hans, hur ska vi få ut detta?
Ja, det här är ju ett sätt.
Ja.
Jag är jätteglad för att jag har faktiskt skrivit ett manus till ett förlag, ett av de stora förlagen. Och det tog mig lång tid och jag tänkte, nu ska jag vara jättenoga med oss. Och jag författade det. Men jag blev genast refuserad. Och där jag försökte få ut det här. Man vill liksom inte veta av det som inte ligger inom ramen för det evidensbaserade. Och då ska vi veta det att hälften av dem som är deprimerade blir inte hjälpta med den evidensbaserade vården. Och det är vackert för dem som blir hjälpta. Men varför bryr vi oss inte om de 50% övriga?
Men vad finns det för metoder idag då?
Jag jobbar ju med depression nästan dagligen.
Men jag tänker, om du då kommer till en vårdcentral eller öppen psyk, vad får du för hjälp?
Ja, du får KBT.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du får KBT och så får du mediciner. Alla som kommer till mig har lång erfarenhet av psykiatri och evidensbaserad vård, inklusive KBT. De har inte blivit hjälpta. Och då har jag ett annat perspektiv. Den metoden jag har lärt mig då sen som motorisk psykoterapi, den vilar ju på, kan man säga, neurobiologisk grund. Och det handlar om, när man blir traumatiserad så har vi ett vårt nervsystem som blir dysreglerat. Och som leder till att vi kommer att pendla mellan att vara hyperaktiverad och hypoaktiverad. Vi pendlar mellan ytterlighet. Vi kan inte reglera de energier och framförallt känslor. Vi har ett vad man kallar begränsat toleransfönster. Och vad är toleransfönster? Jo, det är den aktiveringszon inom oss, i vårt nervsystem, som gör att vi kan vara i kontakt med våra tankar, med våra känslor, med vår kropp, och vi kan integrera dem. Då fungerar vi ett bra i relation till oss själva, och då kan vi fungera i relation till andra. Och jag jobbar ju med psykologiska behandlingsmetoder. Medicinens grundidé är att psykiatrins grundidé om psykiska sjukdomar, det är att det antingen är genuppsättning eller obalans i biokemin. Och då jobbar man ju med bland annat serotoninhöjande. Men jag säger att det är en hypotes. Det finns ju nu undersökningar som ifrågasätter det. Och jag säger, det är en hypotes, inte en sanning. Jag jobbar med en annan hypotes. Det är att det är ett dysreglerat nervsystem som är problemet. Och då kan man, medan en obalans i biokemin, det reglerar ju sjukvården med läkemedel. Men när man jobbar som jag, då kan man hjälpa människor med psykologiska behandlingsmetoder att reglera sitt nervsystem och få ett större toleransfönster.
Mm.
Det är själva traumabehandlingens grund i det.
Ja, precis. Men jag måste ändå prata lite grann om ditt manus. Det är dags att den kommer ut.
Ja, det är dags.
Du får ge det här ut den själv.
Ja, vi får se hur jag går tillväga. Man blir ju nedslående. Det jag har lärt mig, det är utvecklat i Norge, i Finland. Men vi har så svårt i detta land att gå bortom det rationella naturvetenskapliga perspektivet. Och det evidensbaserade perspektivet. Och då hindrar det ju utveckling bortom paradigmet som vi sitter fast i.
Absolut. Men du, jag glömde att säga att du har en aspekt i ditt horoskop mellan solen och Uranus i kvadratur. Du är en rebell.
Ja, det är jag minns det. Där sa du något.
Du håller med.
Det var jag redan som ung student.
Ja, nu kanske du börjar tro på astrologi. Ser ju verkligen rebellen i dig. Samtidigt som jag har en naiv förhoppning eller en känsla av att snart så ser det annorlunda ut. Snart är det inte bara knoppen som räknas. Och det är klart det är många, speciellt inom den alternativa världen, som jobbar mycket med känslor.
Absolut. Och det gör man ju i KBT och det gör man inom psykodynamiken. Men man skulle behöva komplettera sin kompetens med att jobba med kroppen.
Mm.
Då kommer man mycket längre. Vi kan hjälpa många fler.
Ja.
Och jag lovar dig, det här är provokativt att säga. Komplex traumatisering, enligt mina erfarenheter, finns bakom väldigt många diagnoser. Andra diagnoser.
Mm.
Kronisk smärta, fibromyalgi, utmattningssyndrom, återkommande depressioner, GAD, ångestproblematik, panikångest. Mm. Men också, hör och häpna, bakom ADHD, bipolaritet. Jag jobbar nu också med en ung kvinna som har diagnos både autism, även om den är atypisk, och ADHD. Mm. Och det är ett liknande symptom som finns inom när man är komplext traumatiserad. Alla de här har under de diagnoserna en komplex traumatisering. Och det har inte sjukvården observerat. Och det går att jobba med dem och lära sig att hantera känslor. Och jag jobbar med flera med ADHD och så.
Kan du berätta lite om något exempel?
Jag ska bara, för det är så ofta folk säger, ja det är ADHD. De säger, jag är så rastlös. Jag är så svår. Ja men det är ADHD. Jag har förstått det av många patienter. För många säger, åh vad skönt att ha fått en diagnos. Det är ju ett sätt att få kontroll. Men det kan vara bedrägligt. För det är som att förklara att det har med sjukdomen att göra. Det har inte med mig.
Mm.
Det vill säga, jag kan inte göra någonting åt det. Mm. Och det är det negativa i det här. För det kan man visst. Det var som en patient, jag jobbar med rastlösheten. Och jag säger, ska vi vara nyfikna på den? Jag jobbar ju med nyfikenhet. Mm. Och då utforskar du i rastlösheten. Och det brukar ju patienten alltid lösa med att alltid göra någonting. Kan inte sitta still. Måste röra sig hela tiden. Och då kan jag säga, låt oss ut, bara prova och se vad som händer om du sitter still. Och då kommer ju ofta ångesten. Och låt oss då börja ta hand om den. Och det var så fascinerande. Och jag lovar det, det händer gång på gång när man går igenom och jobbar med de här symptomen. Så kom patienten till ett inre lugn som hen aldrig har varit i kontakt med tidigare i sitt liv.
Men nu pratar du alltså om patienter som har diagnosen.
Ja, hen trodde att det var ADHD utan att ha den diagnos. Men många har diagnos och hänför det till diagnosen. Och jag menar faktiskt att man kan utforska samma symptom på ett helt annat sätt. Och då går det att hjälpa dem att hantera det.
Ja.
Och det går att reglera utan mediciner.
Ja.
Men nu säger jag inte att det gäller alla ADHD och bipolära, utan de som då har en underliggande traumatisering. Och då kan man komma långt. Så det är ett jätteområde jag pratar om nu.
Ja, men jag förstår det. Men jag antar att du har skrivit om detta i manuset.
Jag har skrivit om detta och jag har inte publicerat det fullt ut. Lite här och där som i en blogg på, det finns något som heter en Ahom-plattform som jag ingår i, och där har jag skrivit några sidor om det här, men jag håller på att planera en hel bok med mängder av exempel, så får vi se.
Jag kommer att heja på den nu tills den är ut.
Ja, det är bra. Jo, jag behöver dig. Ditt stöd för det.
Eftersom jag nu själv har den erfarenheten av att ha gett ut en egen bok, så kan jag ge dig råd när du är redo.
Men jag ska ge ett sånt här vad gäller ADHD. Det var en mamma som hade en son som hade fått diagnosen ADHD. Och hon trodde själv hon hade det, men på den tiden så var det inte lika lätt att få en diagnos. Hon sa till mig, hon kom bara som ett konkret exempel och sa, ja, när han är så där störig och så skäller jag på honom. Och så säger hon så här, men jag vet ju att det inte är bra, men jag kan inte låta bli. Okej, säger jag. Vill du att vi ska vara nyfikna på det? Varför du skäller? Okej, sa hon. Ja, men stanna upp lite och se. Tänk situationen, stanna upp. Vad händer? Låt oss stanna upp och vara nyfikna. För det har en funktion. Vadå, sa han? Det har väl ingen funktion. Jag får bara dåligt samvete. Det är vad du tror. Men jag påstår att det finns en annan funktion. Jag tror att det är så. Så låt oss utforska det. Och då bad jag henne, stanna upp nu. Tänk dig att sonen bär sig åt. Och vad händer i dig? Och inte vad du tänker, utan vad händer i kroppen på dig? Då började hon gråta. Och vet du vad hon mindes?
Nej.
Hon mindes när hennes mamma skällde på
henne. Ja.
Och den sorgen hade hon stäckt in bakom ilskan. För vi har ofta känslor som vi kanske, som ilska, det är för att hålla bort andra känslor. När hon kom i kontakt med det minnet och den sorgen, så kunde hon hantera sonen på ett helt annat sätt. Det var ju ett sätt för henne då att ta hand om den sorgen som hon inte visste att hon ens var på.
Nej.
För det var bortom... hon minns inte så.
Nej, vilket bra exempel.
Ja, det är ett sånt enkelt och tydligt exempel. Så att det handlar så mycket om borttryckta känslor som man inte har fått av och kunnat hantera. Och jag har träffat andra som har man blivit behandlad illa under uppväxten, så får man oftast en väldigt låg självkänsla. Man är fel, man är äcklig. Alltså. Och det finns kvinnor som med det här, när de då ska föda barn och få barn, så är de också rädda för att de ska skada sina barn med sina dåligheter. Och då är det jätteviktigt att de får hjälp att hantera det, för att de ska kunna möta sina barn. Och förstå att de inte alls är så dåliga mammor, men de måste ta hand om det här traumat som de bär, som hindrar dem att kunna vara lyhörd.
Tänk hur viktig anknytningen är.
Ja, den är livsviktig för oss alla.
Och vi pratar ju inte så mycket om det, tycker jag, i samhället.
Nej, vi tar den för given. Generellt säger man ju att drygt 2/3 av en normalpopulation har en trygg anknytning. Men om vi säger att 1/3 har en otrygg anknytning av olika slag, så jag är övertygad om att de som finns inom psykiatrin, så är övervägande delen från den delen som är otrygg.
Men det kan jag tänka mig.
Så att det borde vara ett viktigt observandum och viktigt att ha med.
Ja, mer än man pratar om, som sagt, idag inom, när man pratar om hur psykiatrin fungerar och hur människor får hjälp. Man borde verkligen prata om anknytningen.
Ja, och bemötande. En tid sedan fick jag en patient som till och med upplevt sig utsatt för övergrepp inom psykiatrin, inom tvångsvård av olika slag. Och där hade hon då blivit bemött, men när det kom till att stanna upp och känna efter, du ska inte känna efter, du ska inte tänka, vi ska jobba med beteende. Du får inte stanna upp och känna efter. Och så hon sa, som du pratar, att vi ska stanna upp och känna efter, en helt ny värld för mig. Så har jag aldrig blivit bemött inom sjukvården. Absolut, när man får höra sånt här.
Att det är förbjudet att känna.
Det var fel fokus. Man ska inte känna efter, man ska inte tänka efter. Man ska inte känna efter framförallt. Och man ska inte stanna upp och vara i sig själv.
Jag blir så trött när jag hör det här.
Jo, men
det är så.
Jag säger inte att det är överallt, men av alla de som jag sa tidigare som kommer till mig, de har inte blivit hjälpta.
Nej.
Inom psykiatrin. För man är ganska okunnig om det här med komplex PTSD.
Mm.
Och det man sedan också kallar dissociativa störningar. Det är en okunskap som jag har funnit gång på gång faktiskt. Både inom primärvård och inom psykiatri.
Om vi ska prata lite grann om skuld.
Ja.
Hur ska vi hjälpa människor med skuldkänslor? För nu är det ju ett väldigt brett begrepp detta med skuld.
Ja.
Vem har nu inte skuld?
Det är en del av att vara människa, att bära på skuld, att göra fel. Och nog känner jag skuld för vissa saker som jag gjorde som pappa. Och det kan jag säga, jag skäms fortfarande för det. Och man gör så gott man kan.
Mm.
Men det blir ändå inte alltid bra. Sjukvården har också en tendens att vilja frånta människor ansvar. Det vill säga, har jag en ADHD så är det ADHD. Det har inte med människan att göra. Vi vill inte inse att alla människor har ytterst ett ansvar för sitt liv. Och vi klarar det mer eller mindre bra. Och ibland gör vi fel och då är det inte fel att känna skuld. Men vi har en tendens att omvandla skuld till, det är mammornas fel. Så antingen är det mammornas fel eller så har de inget fel. Men alla föräldrar har ett ansvar att påverka sina barn. Det betyder ju inte att vi gör det bara bra. Det finns ett begrepp som vedertaget där man säger good enough, tillräckligt bra. Man måste inte vara perfekt förälder. Jag tror inte ens det är bra att ha en perfekt förälder. De flesta är good enough. Men ibland är man inte ens good enough. Då är inte jag ute efter att säga att vi ska säga att mammorna eller papporna har gjort fel. Men någonstans har de inte räckt till, därför de bär på egna otillräcklighet. Och då kan man ju säga att då borde vi ju hjälpa folk med att hantera den otillräckligheten.
Absolut.
Så man fullt ut kan ta ansvaret. För precis som du säger, de här mammorna och papporna som jag träffar, men mest är det ju mammor, så har de dåligt samvete.
Mm.
De vet att de inte har varit bra mammor eller pappor. Det ska vi inte ta ifrån dem, men vi ska hjälpa dem att kunna klara av och hantera sina barn. Du vet, när vi pratar om våld och sexuella övergrepp, då har vi ju förövare. Och det är oftast män som är förövare. Och så lagför man dem. Ja, och så gör vi ju. Men när det gäller emotionell försummelse så är vi inte ute efter att lagföra föräldrar. Eller lägga skuld. Utan vi är där för att stötta och hjälpa föräldrar.
Mm.
För det är inte alltid så lätt att vara förälder.
Absolut inte. Och särskilt om du har en massa obearbetade upplevelser. Men jag tänker också på, jag möter ju människor, eller jag möter framförallt kvinnor som kanske har vigt sitt liv åt familjen och alla barn.
Ja.
Och sen får de barnbarn. Och sen plötsligt är de runt 60 och nej, nu vill jag göra något nytt i mitt liv. Och då kommer skulden.
Okej, ja just det.
För har jag rätt till det nu? Har jag rätt till det? Men det som är glädjande är ju att man börjar tänka på hur man har levt. Och att faktum är du runt 60 då, eller över 60 då får man göra vad man vill.
Ja, för man har ju inte så obegränsad framtid.
Ja, det vet man ju inte. Det är ju väldigt lätt att känna skuld även när man, det har gått bra för barnen och så är man plötsligt mormor eller farmor, morfar, farfar.
Mm.
Och så tycker man att man inte heller räcker till.
Nej.
Ja, när man är i den situationen.
Ja, för man har definitivt inte samma ork som när man är ung. Och det var en av skälen varför det är de unga som ska ha barn och inte de gamla, va?
Ja, precis.
Men man har en viktig roll. Men sen har man ju också ett eget liv. Och det där är ju svåra överväganden som vi alla får göra.
Ja, precis. Men där kan ju också skulden komma fram.
Ja, det är klart.
Om man bejakar sina egna intressen.
Ja.
Och sen kanske man har någon idealbild. Nej, men jag behöver träffa barnbarnen oftare. Och det beror ju också på hur nära de finns här och var de bor och så vidare. Men,
ja, men det där är nog en fråga som vi alla kan känna och är jag tillräckligt bra morfar och farfar eller mormor och mormor och många väljer ju, jag har tänkt på många som åker ner till Spanien och då har de ju inte speciellt nära till sina barnbarn, men det är olika hur man väljer sitt liv.
Ja,
det,
Ja, men naturligtvis.
Men skuld ska vi absolut inte ta bort. Skuld har ju en funktion, även skam har en funktion, även om det är en väldigt obehaglig känsla. Vi ska inte ta bort de negativa känslorna, för de beskriver att livet inte alltid så lätt att hantera. Nej. Det finns många motstridiga.
Men jag menar det beror ju på hur stark skulden är. Alltså det är klart, naturligtvis behöver vi känna skuldkänslor, annars går vi ju runt och mördar folk. Men om du lägger locket över dina egna behov och begränsar dig från det du verkligen vill göra.
Det kan vara väldigt sjukdomsframkallande.
Det tror jag också. Så. Men du Hans, du nämnde att du fortfarande har skuldkänslor.
Ja, det finns saker jag har gjort.
Men du kanske inte behöver lite hjälp.
Nej, jag har kunnat bejaka den och jag har nog pratat med mina barn om det. Och nej, jag tycker inte.
Jag skojar.
Nej, men visst kan jag också behöva hjälp.
Mm.
Men det viktiga är att jag kan bejaka den.
Ja.
Och jag kan orka med den.
Ja.
För jag tror fast mer att barnen är nöjda med mig och att jag tycker jag har varit en tillräckligt good enough pappa. Mm. Det är det. Men inte perfekt på något sätt.
Nej. Samma här. Jag har verkligen försökt prata med, eller försökt, jag har pratat med mina barn om vissa saker som jag kanske har känt skuld för. Och
ja.
De skrattar lite åt mig, men ja. Det där tänker inte jag på. Men det roliga var, jag måste berätta, mina föräldrar är ju gamla.
Ja.
Och jag har märkt att min mamma har en tendens att ha, så att säga, göra klart det som kanske har legat och pyt där. Och så tog hon upp, jag tror det här var förra sommaren en sak. Men kommer du ihåg där? Nej, det kommer jag inte ihåg. Jaha, men hon ville ändå prata om det som hon kanske upplevde.
Men då förstod hon att det var något som var viktigt för henne, men inte nödvändigtvis för dig.
Nej, jag upplevde inte så.
Nej, och det kanske var skönt för henne att veta att det inte var viktigt för dig.
Nu fyller ju min kära pappa 100 år här om några veckor. Och jag ska faktiskt fråga honom om det finns någonting som ligger kvar mellan oss. Det ska bli spännande att höra vad han säger.
Om han bär på något sånt.
Ja, om han bär på något som han.
Bär du på något sånt mot honom då?
Nej,
du är inte
jag
det
tror
där.
Inte det.
Nej, vad skönt.
Nej, jag verkligen,
det blir skönt om det är färdigt.
Jag har verkligen tackat honom för allt han har gjort för mina barn. För att jag tog dem väldigt förgivna när jag tänker efter nu. Och han ställde ju upp, då var han ju kanske pensionär redan, jo det var han ju. Men ändå,
jag
var så förundrad över att han, eller att de båda, inte bara pappa, att de har varit så fantastiska egentligen gentemot.
Det så livet ska vara i bästa fall.
Ja, Hans, här har vi hunnit prata om en hel del och jag ser klockan går.
Ja, jag tänker inte på den också.
Innan vi avslutar så skulle jag vilja att du berättar om den här konferensen i Bern som du var på.
Mm. Då kan jag säga att det är en organisation som heter ESTD, European Society for Trauma and Dissociation. Så här träffades internationellt experter och professionella som jobbar inom området trauma och dissociation. Och då lyssnade jag speciellt på en Karl-Heinz Brisch, en professor från München, som också var överläkare för ett sjukhus som heter Psykosomatische Medizin. Ja, och det är bland annat sjukhus jag väldigt gärna hade velat att vi hade i Sverige.
Mm.
En psykosomatisk medicin. Det är lite otänkbart i vårt rationella Sverige än så länge.
Ja, just nu. Mm.
Men det spännande med honom var att de jobbade med traumatiserade föräldrar. De hade ett program för traumatiserade föräldrar, hur man stöttade dem.
Mm.
Genom att man satt med dem när de samspelade barnen. Jättefint program hur man stöttade föräldrarna att klara av barnets anknytning. Både för föräldrarna själva och naturligtvis för barnens skull.
Mm.
Men då refererar han till en undersökning de hade angående, för de forskar också på ADHD. Och han berättade av 100 ADHD-barn var det ingen av dem som hade en trygg anknytning. Och eftersom vi är så upptagna med att det är helt och hållet genetiskt styrt så stämmer ju inte detta. För det handlar också om hur föräldrar påverkar sina barn. Och det var bland annat det de hjälpte föräldrar att hantera sina barn som visar ett tecken på det som är typiskt för ADHD. Men som jag vet också är erfarenhet är tecken på traumatisering.
Och det pratar man inte om i Sverige så mycket.
Nej, idag pratar vi bara om det genetiska och medicinering i princip och viss stödterapi. Jag kan inte så mycket om det, men vad det är för typer av terapi. Men jag träffar flera personer, olika patienter som har ADHD-diagnos och som jag kan hjälpa med mina metoder att reglera många av de typiska symptomen som finns. Typ rastlöshet, koncentrationssvårigheter, minnesproblem. Det är klassiskt inom trauma.
Men du Hans, ta nu fram rebellen i dig och berätta om det vi har pratat om tidigare.
Ja, jag såg Agnes Wold är ju en väldigt duktig på många områden och hon uttalar sig på både det ena och det andra. Hon har bland annat uttalat sig om att vi inte får anklaga mammorna för att barn har ADHD. Hon var väldigt upprörd för det. Och jag har otroligt svårt att begripa hur hon kan uttala sig på det sättet. För det är detsamma som att säga föräldrar ska inte påverka sina barn. Om de möjligtvis gör det så är det deras gener, inget annat. Men det handlar ju om anknytning och samspelet. Och eftersom de här barnen inte visade tecken på trygg anknytning så måste det spegla någonting i hur föräldrarna, och alltså inte bara mamman utan självklart också pappan, förmodligen en stor svårighet att hjälpa barnen att hantera sina egna impulser, behov, känslor.
Allt det.
Och jag träffar ju många med ADHD-diagnos som också har en underliggande traumatisering. Och jag vet att jag med den metoden jag har fått lära mig kan hjälpa dem att hantera rastlöshet, koncentrationssvårigheter, minnesproblem. Och det är ett alternativt eller komplementärt sätt till läkemedel. Jag menar att vi måste öppna ögonen och inte vara så låsta att det bara finns ett sätt.
Jag håller fullständigt med dig och den här diskussionen fortsätter Hans. Och jag tackar dig för att du kom idag. Du har alltid så intressanta saker att prata om.
Får jag ta upp det där med life science?
Absolut.
För det här hänger ihop med life science. Det är ju ett jätteviktigt vad man säger konglomerat i svensk exportindustri. Och som hyllas och stöttas av nästan alla politiker. Vad är life science? Det handlar ju om livet, livsvetenskap om man nu skulle översätta det. Men om man ser vad det faktiskt handlar om så är det ju biokemi, bioteknik, läkemedel. Det vill säga livet helt och hållet reducerat till biokemi. Men jag jobbar också med livet. Men inte utifrån bara de premisserna. Så livet är inte bara det biokemiska. Livet är våra upplevelser, känslor, vårt existentiella varande. Det borde väl ingå i life science. Men det gör det inte i vårt land. Men det är då typiskt att det är så vi ser det. Och så förstår vi väldigt mycket av psykisk ohälsa.
Ja, den borne optimisten. Hoppas av hela mitt hjärta att det blir en förändring. Och det tror jag att det blir, Hans.
Ja.
Och du är en av dem som informerar om detta. Och du är en av dem som förmedlar ett hopp. Hans, vi har ju också pratat om att eventuellt ha en frågelåda.
Ja, det är intressant. Nu har ju du, och speciellt jag naturligtvis, pratat väldigt mycket. Och förhoppningsvis påverkat er där ute. Och som jag alltid gör när jag har patienter så avslutar jag alla mina samtal med att fråga vad är dina reflektioner av dagens möte? Och det är inte bara frågor utan reaktioner och det kan vara att de till och med är någonting de är emot och inte håller med om och det är precis lika viktig reflektion. Och jag tycker det är väldigt viktigt att man får reagera. Men är det så att ni vill framföra ett budskap så kan jag möjligtvis vid tillfällen ta emot frågor och reaktioner och svara. Nu beror det ju på mängden som kommer så jag har lite svårt att ta ställning vad jag kommer att klara av.
Det tycker jag låter jättebra. Så jag kommer att skriva ner min mailadress i presentationen av det här avsnittet. Så får vi se vad det blir. Men kom gärna med frågor som Hans säger då. Reaktioner kanske, och som har med innehållet i detta avsnitt att göra. Ni är så välkomna. Så får vi se när vi sänder det, men det meddelar jag senare. Ja, men då slutar vi för idag, Hans. Tack för att du kom.
Ja, tack du.
Och tack kära lyssnare för att ni har lyssnat. Välkomna åter.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.